Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Gott nytt år på er. Ja, det bygger såklart på att ni lyssnar när det här avsnittet kommer. Men annars hoppas jag att ni har det bra var ni än är. Idag handlar det om könsdysfori. Vad innebär egentligen att känna sig som en pojke när man fysiskt sett är en flicka? Och vilka olika steg ingår i en så kallad könsbekräftande behandling? Det hoppas jag att vi får reda på mer om i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Könsdysfori är den medicinska termen för en person vars biologiska kön inte överensstämmer med det självuppfattade könet. De flesta vill därför förändra sin kropp genom könsbekräftande behandling, till exempel hormonbehandlingar och kirurgi. Antalet som söker för könsdysfori har ökat markant de senaste åren. Den som ska berätta för oss om dagens ämne är Louise Frisén. Hon är överläkare, enhetschef vid BUP på Karolinska universitetssjukhuset och docent vid Karolinska institutet. Varsågoda, allt vill att veta om könskorrigering med Louise Frisén.
Hej och välkommen till podden, Louise Frisén.
Tack så mycket.
Du är överläkare och jobbar med barn- och ungdomspsykiatri. Skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund och framförallt varför du har intresserat dig för dagens ämne?
Ja, det började med att jag ganska snart efter utbildningen skrev min doktorsavhandling om en av de vanligaste medfödda missbildningarna som finns, men som ingen har hört talas om. Hypospadi heter den. Hypospadi är en av de vanligaste medfödda förändringarna som uppstår hos ungefär 8 promille av nyfödda pojkar och innebär att urinröret inte mynnar längst ut på penis som det vanligtvis gör, utan någonstans på undersidan eller till och med i pungen eller mellangården. Och jag skrev min avhandling om det här, om genetiska faktorer. Man kan säga att det är ett exempel på en kroppslig förändring i könsutvecklingen. Men sen kom jag allt mer att intressera mig för psykologiska aspekter av könsutveckling, som är det vi ska prata om idag.
Jag tänkte att vi skulle börja med att förstå några olika begrepp inom det här fältet. När vi pratar om könsidentitet, vad menar vi då till exempel?
Ja, det syftar på den inre upplevelsen som alla människor har av att tillhöra ett kön. Utan när man kanske tänker på det så finns det en stark känsla av att vara man eller kvinna. Även om det kan man tycka inte är så betydelsefullt utan man bara tar det för givet, så är det för de personer som, där det inte stämmer överens, väldigt plågsamt tillstånd.
Mm. Går det att förklara vad det är man känner om man, att det liksom inte korrelerar det biologiska och det liksom upplevda könet?
Ja, då brukar man försöka få folk att föreställa sig till exempel hur skulle det vara om du vaknade upp med en penis i morgonbitti till en kvinna och tvärtom. Och då tycker de allra flesta att det skulle vara någonting annorlunda, om inte annat. Och kännas konstigt.
Begreppet trans eller transperson då, vad innebär det?
Det är egentligen ett mycket vidare begrepp än det vi ska prata om idag. Därför det avser de personer som inte på något sätt skriver under på att det är manligt, kvinnligt, varken biologiskt eller psykologiskt. Och som kanske har ett könsuttryck, det vill säga det vi kallar könsrollsbeteende, som inte stämmer överens med deras könsidentitet. Men utan att det behöver innebära den här starka upplevelsen av att vara i fel kropp.
Mm. Men och könsrollsbeteendet är någonting som handlar mer om det sociala än könsidentiteten. Ska jag förstå det så, eller?
Ja, det är det som vi vanligtvis refererar till som flickaktig, pojkaktig, manligt, kvinnligt. Hur fel det än kan vara att göra så enkelt för sig. Men det finns samtidigt vissa yrken till exempel som väldigt få kvinnor väljer. Som elektriker, rallare, truckförare. Det är exempel på sådana här yrken där kvinnor är absolut minoritet. Och det ryms också i begreppet könsrollsbeteende.
Mm. Och sen har vi det här begreppet könsdysfori då. Vad är det?
Ja, det är när den här känslan av att tillhöra ett kön, man eller kvinna, inte stämmer överens med den kropp som man är född med. Eller som det numera heter, det tilldelade födelsekönet.
Som det ser ut nu så är könsdysfori en diagnos enligt den här diagnosmanualen DSM-5. Men det finns ju också folk som kritiserar att det ska liksom betraktas som en diagnos. Kan du berätta lite grann vad den kritiken går ut på?
För att göra det väldigt enkelt för sig så är det så att en diagnos av många uppfattas som någonting sjukt. Någonting som är fel. Och de här personerna tycker inte att det behöver vara att vara sjuk. Att ha könsdysfori, och det tycker inte vi heller inom professionen. Och det är det främsta skälet till att det har gjorts stora försök att avdiagnostisera. Till en början så kommer man nu att avpsykiatrisera genom att låta diagnosen vara kodad inom ett annat kapitel i den här boken du refererade till. Och det är det första som kommer hända. Det kommer nog komma att heta könsinkongruens istället för könsdysfori. Könsdysfori, att vara olycklig med sitt kön, sin könstillhörighet. Könsinkongruens, att det inte samstämmigt med hur man uppfattar sig själv och hur kroppen ser ut.
Mm. Men tror du att vi i framtiden kommer att tycka att det är lika konstigt att man betraktade könsdysfori som en diagnos, som att homosexualitet betraktades som sjukdom fram till vad det var 79 till exempel?
Å andra sidan så tror jag att man kommer förstå oss att vi valde det förhållningssättet, därför att det är bara genom att ta en diagnos som man möjliggör behandling inom ramen för offentlig finansierad sjukvård.
Mm.
Och det är en jätteviktig skillnad i Sverige jämfört med många andra länder, att här så får patienterna hjälp inom ramen för offentliga sjukvården.
Mm. Hur tidigt börjar barn och ungdomar upptäcka då att de har könsdysfori?
Det är väldigt olika. De yngsta barnen kan föräldrarna beskriva att det har varit tydligt nästan från start. Och det är klart att det inte märks på en 3 månaders bebis. Men redan vid 1,5-2 år kan det vara tydligt. Då börjar barnet få en, om inte annat, diffus innebörd eller förståelse av begreppet kön.
Mm.
Och kan säga, jag vill inte ha den här till exempel. De är lite större när de pratar så många ord på raken. Om sin penis, och det händer att föräldrar har hittat, det är inte så ovanligt faktiskt när det gäller de som är födda pojkar, hittat sina barn med en sax i handen, vilja klippa av sig penis för att det är så otroligt plågsamt att ha den här saken som inte hör till min kropp.
Ja.
Och att det kan vara så plågsamt och så stort lidande, det måste man hela tiden komma ihåg i det här arbetet, att det här är ingenting som barnen eller ungdomarna gör för att de tycker att det är roligt eller vill jävlas med sina föräldrar, då finns det mycket bättre sätt.
Mm.
Utan för att det är någonting som verkligen är på liv och död för många av dem.
Mm.
Men sen frågade du också om äldre barn eller ungdomar. Och då, det finns alltså allt från den här extremt tidiga debuten till att det uppträder mycket senare. Ibland inte förrän 50-60 års åldern. Så de som vi tycker är lite större patienter hos oss, lite äldre, de är äldre tonåringar, Men vuxenvården tycker att det är pensionärerna som är deras något äldre patienter.
Ja, okay. Men om du uppträder först i 50-60-årsåldern, är det för att man då har försökt att liksom trycka ner de här känslorna, eller kan det liksom verkligen uppstå då?
Ja, trycka ner och sen kanske hamna i en situation där man inser att det faktiskt finns. Att läsa i någon tidning att till exempel Caitlyn Jenner, som ju har könskorrigerats, kommer ut som en person som man har talas om, som man då kan känna igen sig, kan betyda jättemycket. Mm. Men det finns ju förstås då vad vi kallar sen debut i vår åldersgrupp, upp till 18 år. Och då kan det vara så att helt plötsligt en dag, mamma, jag är pojke, gå in på toaletten, klippa av sig håret, komma ut. Här är jag, du kan kalla mig Ralf framöver. Mm. Det är ofta ganska svårt för föräldrarna att vänja sig vid den tanken när det kommer så plötsligt. Och när de inte själva har sett någonting under uppväxten.
Mm. Hur pass vanligt är det här då?
Här har det varit mycket ovanligare förut. Och säg en på 250 000. Väldigt, väldigt ovanligt. 4 på miljonen. Men det börjar bli allt vanligare. Och de nya prevalenssiffrorna är väldigt svåra att uppskatta. Därför att ökningen går så otroligt fort nu.
Vad tror du att ökningen beror på då?
Ja, det är den här 100 000 kronors frågan som alla ställer sig. Vad beror ökningen på? Det är ganska svårt att förstå det. För att det är en jättestor, omfattande sak som drabbar, i mitt fall då, unga människor. Och det måste ju finnas någon så att säga biologisk grund för det. Å andra sidan är det lite svårt att förstå den här kraftiga ökningen. Om jag bara ska ge ett exempel på hur den har sett ut på vår mottagning, så var vi vid millennieskiftet i denna mottagning i Sverige som tog emot unga med könsdysfori. Och då var det kanske 3, 4, 5 per år i början. Och sen blev det 2013 var det 30, sen blev det 50, sen blev det 100, sen blev det 200 och nu har det platåat ut något så att det är 250 ungefär. Och det ger ju någon slags fingervisning om hur snabbt det ökar, att det har fördubblats remissinflödet till oss under de här åren. Och då undrar du vad det beror på, och som sagt var, det undrar alla andra också. Det skulle kunna vara att det finns mer vård att få idag. Att det inte fanns knappt tillgång till vård för unga för bara då 20 år sedan. För det fanns det inte. Eller också så är det att det sprids mer information och då känner allt fler igen sig. Det vi var inne på förut med den äldre personen som kom till insikt först vid pensionsåldern. Eller så kan det vara någon orsak, alltså någon hormonstörande substanser i miljön, men det räcker inte riktigt för att förklara. En observation vi har, det är att det är en väldigt stor andel av de här som har någon form av autismspektrumtillstånd. Och det ser man i Sverige och det ser man i alla andra länder också. Och vi utbyter mycket erfarenhet kring det här på konferenser och vi jobbar nära våra kollegor, framförallt i Nederländerna och Finland och Norge. Och det ser likadant ut i de länderna också, att det ökar på samma sätt. England ligger lite före oss, de har platåat lite tidigare. Men vi väntade på den här platån som verkar ha uppnåtts nu.
Men du, hur många av dem som diagnostiseras med könsdysfori går vidare sen och gör en könsbekräftande behandling, eller det som tidigare kallas könskorrigering?
Det är den absoluta majoriteten som gör det. Det är så att säga därför de söker sjukvård. Om man inte är intresserad av sjukvårdens insatser vad gäller hormoner och kirurgi så kommer man inte till oss. Så att vårt intryck blir att nästan alla gör det. Och att det är väldigt få som hoppar av utredningen, om det var det du undrade, för att de inte tycker att det stämmer längre. Sen finns det en grupp som vill göra partiella behandlingar. Till exempel vid födelsen tilldelat kön flicka som vill ta bort brösten i sin önskan att mer framstå som pojke, men vill inte göra andra operationer. Eller som vill leva icke-binärt, som också är en ny grupp av personer som inte vill refereras till som varken flicka eller pojke, man eller kvinna. Utan som är emellan, icke-binärt, varken eller.
När det kommer in en ung pojke eller flicka till er som säger så här, men jag tror att jag har könsdysfori. Hur börjar ni jobba och vad är det för liksom tecken som ni letar efter? För jag antar att ni liksom går efter vissa checklistor när det gäller att liksom vissa kriterier ska vara uppfyllda och sådär?
För det första är det extra viktigt när det gäller barn och ungdomar att vi är tydliga med att vi är här för att hjälpa dig. Och här finns det hjälp att få. Därför att många av de unga personerna har ju aldrig talat om det eller hade inte kanske vågat hoppas på det. Nu är det i och för sig väldigt många som får information via internet i en global värld. Men det är ändå så att vi behöver i det första samtalet med föräldrar och ungdom göra dem trygga i att, det här, att vi är här för dem, för att hjälpa dem. Sen är det så att det finns inget riktigt bra test för att visa att det här kommer vara rätt väg för dig att gå med könsbekräftande behandlingar. Det finns inget blodprov vi kan ta, det finns inget prov på hjärnan vi kan göra. Det finns egentligen inget sätt att överpröva en persons uppfattning om sin könsidentitet än att göra allt man kan för att lära känna den på djupet. Och det är det som psykologsamtalen går ut på, som är hörnstenen i utredningen. Sen gör vi en kroppslig utredning också och tar prover tillsammans med den hormonläkare som är inkopplad i teamet också. Och så finns det ett antal det man kallar validerade formulär, det vill säga frågeformulär som man vet att de fungerar för just den här gruppen som de fyller i. Förut så gjorde man alltid begåvningstest på alla, det kan man verkligen undra över. Men det är någonting som alltid har funnits inom barnpsykiatrin, att det ingår i en grundläggande utredning. Men det är inte alltid det relevant i det här fallet. Till exempel en gymnasist på naturvetenskaplig linje med högsta betyg i alla ämnen behöver inte begåvningstesta för att förstå att begåvningen inte är ett hinder. Mm. Och den här utredningen tar 3-4 psykologbesök, kanske ett besök till mig som doktor. Och sen samlas vi, berättar för personen och familjen och föräldrarna vad vi har kommit fram till, hur vi tänker att man bäst kan gå fram. Och oftast är det att fortsätta med, eller att påbörja, ska jag säga, könsbekräftande behandling, till exempel med hormoner. Det finns situationer som är så svåra och svårbedömda att vi hellre väntar, avvaktar, observerar under en längre tid. Men då känner ju ofta ungdomen det själv, att det här är, det finns en viss osäkerhet. Mm. Sen finns det kirurgiska ingrepp som vi faktiskt kan göra för 18 års ålder. Och det är att ta bort brösten efter att personen har fyllt 16 år. Men sen måste man ha fyllt 18 för att göra de underlivskorrigerande behandlingarna.
Mm. När en ungdom kommer in till er och kommer i kontakt med er, är det vanliga att den personen redan har pratat med sina föräldrar eller kommer hen oftast själv?
Det är alltid så att föräldrarna är vidtalade och är med.
Okay.
För vi jobbar aldrig så inom barnpsykiatrin att vi har barn eller unga ensamma utan föräldrar. Det är vårdnadshavaren som måste vara med i det, ja, i den här processen.
Precis.
Och om det är så att man inte lyckas med det för att föräldrar inte vill eller förmår, då är det ett jobb i sig som vi behöver göra. För då kan vi inte lämna de här ungdomarna i sticket så att tänka att det här får de reda ut själv hemma. Utan då gör vi allt vi kan för att få dit föräldrarna. Mm. Och ibland är det ett föräldrarbete man behöver göra. Att föräldrarna behöver ta till sig det här. Och smälta det.
Bland de föräldrarna som är kanske rädda eller skeptiska till det här, kan du berätta lite? Vad säger de till er?
De kan ha väldigt relevanta invändningar. Och jag kan besvara de här invändningarna. Hur vet ni att det här är rätt för mitt barn? Tänk om hon ändrar sig. Tänk om operationer inte lyckas. Hur ska vi vara säkra på att det här inte blir fel?
Mm. Och vad har ni då för medel att verkligen se till att folk är införstådda med att det här är, ja, men det är ju i många fall en irreversibel behandling?
Mm. Nej, men många delar av behandlingen är ju irreversibel och på ett ganska hemskt sätt om man ångrar sig. Mm. För då har man till exempel då tagit bort brösten vid 16 år. Man kan operera bort penis vid 19 år. Och framför allt med hormoner förändrat sin kroppsliga habitus. Alltså hur kroppen ser ut i form av behåring till exempel. Eller att rösten har djupnat. Det tänker man inte alltid på, att en testosteronbehandlad röst så att säga är så djup och oåterkalleligt djup. Den kommer aldrig att gå att få så att säga, om jag använder det ordet, kvinnlig igen. Och samma sak då med behåring, som är jätteknepigt att få bort om man väl har med hjälp av testosteronbehåring i ansikte och överkroppen.
Hur tidigt kan ni gå in med hormonbehandlingar?
Så här ser behandlingen ut för de yngsta barnen. Då finns det möjlighet att stoppa puberteten med hjälp av något som kallas pubertetsstoppande hormoner, eller stopphormoner, kort och gott. Och syftet med den behandlingen är att förhindra att kroppen utvecklas i oönskad riktning, pojkaktig om personen upplever sig som flicka, eller flickaktig om personen uppfattar sig som pojke. Den behandlingen, det är en vanlig behandling inom hormonläkeriet, att behandla till exempel tillväxtstörningar, så den har förekommit i andra sammanhang. Det är inte farligt i sig, men man ska inte använda den under allt för lång tid. Men säg till exempel att det är en person som börjar komma in i puberteten, då uppstår möjligheten. När man har varit i pubertet kanske ett år och har vissa kroppsliga förändringar som vi går efter då. Och så ger man stopphormoner, det är en spruta. Och puberteten stannar upp, det händer ingenting. Det blir lite svårt med tiden därför att alla klasskompisar går in i pubertet och det händer ingenting med en själv. Så att det brukar inte vara så att det här tillståndet pågår forever. Sen funderar man under den här tiden, för det är ändå en ung människa, har vi konstaterat flera gånger. Är det här rätt väg att gå för personen? Kommer det bli bra på sikt? Och du tänker ju likadant kring det här, eller har du kommit på andra tankar? Och under den tiden då, så kanske kan vara 1, 2, 3, 4 år, så har man en fortsatt kontakt med personen. Och om det då visar sig att nej, men det här, jag vill verkligen fortfarande det här, då kan det vara dags att sätta in det vi kallar könskonträra hormoner. Och det är då testosteron för någon som korrigeras till pojke, och östrogen för någon som korrigeras till flicka.
Vad finns det för beredskap från samhällets sida att ta hand om människor med könsdysfori? Alltså nu ni inom barn- och ungdomspsykiatrin som jobbar med det här, ni har ju såklart både kompetensen och kanske liksom empatin att förstå de här människorna. Men jag tänker på skolhälsovård och primärvården och sådär.
Det är lite svårt för mig att veta hur kompetensen ser ut på alla de här ställena. Men jag kan i alla fall ge mitt intryck av att personer som jobbar med barn och ungdomar är väldigt väl insatta i de här frågorna idag. Det är sällan vi stöter på problem i arbetet gentemot skola till exempel. Skolhälsovården efterfrågar jättemycket den här kunskapen. Både genom att vi föreläser och skrivit ett bokkapitel i en skolhälsovårdsbok. Och det finns ett väldigt intresse och efterfrågan på det. Nej, men jag tycker verkligen att folk är väldigt duktiga på det här generellt. Att det är lite beundransvärt av ett samhälle att på ganska kort tid ta till sig de här väldigt svåra frågorna, närmast existentiell karaktär. Ska mitt barn fortsätta vara pojke eller utvecklas till flicka istället? Det kan ju inte vara lätt för en förälder. Och det är inte lätt för barnen själva. Absolut inte.
Jag tänker att i många fall så handlar det om ens egna tankar och funderingar och tvivel. Och sen så ska man då på något sätt kanske i vissa fall bära sina föräldrars tvivel också. Det kan ju, det låter ju verkligen inte lätt.
Det händer att vi också tvivlar inom sjukvården. Alltså att det finns en väldig osäkerhet, inte bara hos den här individen utan hos många vuxna omkring. Och då är det där med att köpa sig tid genom till exempel stopphormoner. Eller träffas oftare, observera under längre tid. För det är oåterkalleliga behandlingar och vi vill verkligen inte göra fel.
Nej. Men händer det att ni får säga så här, vi tror verkligen inte att du har könsdysfori?
Ja, då hamnar man ju i en jättetråkig sits gentemot patient och föräldrar. Men det är klart att det händer ibland. Och då är nyckeln till det att, så att säga, förlänga observationstiden, vänta. Visst, det blir mycket finare på sikt om man går in före puberteten genom att stoppa den egna pubertetsutvecklingen och ge hormoner enligt det uppfattade könet, om man säger. Det är klart att det blir bäst resultat. Men om det nu är så svårt att veta, då kanske man får, så att säga, ändå tänka att man får vänta lite innan man sätter in de här oåterkalleliga behandlingarna, vilket är, som jag nämnt, hormoner och kirurgi. Medan stopphormoner går helt att backa ifrån. Stoppa puberteten, man kan ta bort sprutan och puberteten kommer igång omedelbart av sig själv.
Okej, så de här första hormonerna som är då stopphormoner, de som du just beskrev, som de är inte irreversibla, men alltså, även jag tänker mig så här, kanske att de andra hormonbehandlingarna med östrogen och testosteron, att de också, man tar tillbaka dem, att det skulle kunna, men det var du inne på tidigare, att det här med röst och skäggväxt och sånt, alltså det är svårt att komma tillbaka från.
Det är viktigt att komma ihåg att effekterna av testosteron är irreversibla, det vill säga oåterkalleliga. Till exempel då i form av att rösten djupnar, som vi pratade om nu. Och behåring i ansiktet, skägg och överkroppen tilltar. Men också att klitoris växer till en mindre penis. Och det är så att inför den här framtida underlivskirurgin så kan det vara tillfyllest. Det kan räcka med den klitoristillväxt som personen har fått för att ha en mindre penis och personen är nöjd med det. Andra alternativ när det gäller underlivskirurgi är att ta en bit av magen till exempel, eller låret, och lägga ner som en lambå, kallar plastikkirurgerna för. Alltså att göra ett liknande penisvävnad eller organ, fast det inte är någonsin ett organ som kommer att kunna fungera, varken vad gäller samlag eller kissa igenom, utan mer för att fylla ut byxan, så att säga. Mm. Och det är omöjligt idag att skapa en ordentlig penis. Så vid de här, jag menar, allvarligare hypospadierna som vi pratade om inledningsvis, penisamputationer eller i den här situationen, så går det ännu inte att göra en ordentlig fungerande penis. Och det tror inte kirurgerna heller att man kommer kunna göra inom överskådlig tid.
Vad är det som är komplexa i det? Är det liksom det här med svällkroppar, ja, och nerver och sånt där?
Ja, det är de. Svällkroppar, nerver, blodkärl som för blod till svällkropparna.
Ja. Men dum fråga då, penistransplantation då, från djur till exempel? Eller?
Ja, nej, den är inte dum den frågan. För det är precis den typen av desperata lösningar som alla håller på med. Förstå hur mycket folk vill hjälpa de här människorna. Och det som man har gjort försök är en nekropenis, alltså från en död person.
Alltså på samma sätt som någon avlider i en trafikolycka, att man tar ett hjärta eller någonting annat, ett annat, ja, organ, så kan man ta en penis och försöka att transplantera.
Ja, men inte i Sverige har ingen gjort det, och det är förstås bara försöksverksamhet.
Mm. Men det är samma problematik som vid annan transplantation och liksom bortstötning och allting sånt där som kan inträffa då, eller?
Ja.
Eller i övrigt när det gäller att operera mot det manliga hållet då, bygger man på samma sätt då en pung med befintliga delar, kroppsdelar också, eller?
Bygger en pung av huden som utgör blygdläpparna och har i proteser, testikelproteser.
När gäller det motsatta då? Alltså när man ska operera en pojke till en flicka. Mm. Då förstår jag att man liksom ändå försöker att använda då så mycket som möjligt av nervtrådar och sådär för att skapa en vagina. Mm. Vill du berätta lite grann om det?
Så när det gäller feminiserande kirurgi, som är begreppet som används, är det mycket lättare, orättvist nog. Så där har kirurgerna blivit så skickliga att det sägs att inte ens en gynekolog kan se skillnad på en transkvinna, vilket är begreppet för en kvinna som har genomgått den här typen av åtgärder, och en annan kvinna. Det är ganska lättvindigt att säga så, för det är förstås ett jättestort ingrepp och det är stor operation, och det kräver att patienten dilaterar sig regelbundet efteråt. Att man måste verkligen vara väldigt motiverad för att det ska bli så fina resultat. Men då används penis till att vika in och göra en vagina, och själva ollonet sparas till en klitorisliknande organ. Mm. Igen det här att klitoris och penis är utvecklingsmässigt samma organ. Det är bara det att den ena har vuxit lite mer på testosteron, alltså penis.
Ja, men är det här gamla att vi börjar som ett embryo som ser likadant ut, och sen så börjar de här könsmässiga skillnaderna att utvecklas efter ett tag?
Ja, precis. Efter 6 fosterveckor. Alltså tidig graviditet.
Så har man precis blivit gravid så kan man faktiskt inte säga om det, om det är en pojke eller flicka.
Nej, ingen kan se. Ingen kan se. Man kan ta annat finlirprov.
Ja. Och sen har du ju då mitt i penisen sitter ju också urinröret. Var lägger man det då så här, bakom då, eller liksom, hur placeras urinröret då, i det nya underlivet?
När det är opererat
till kvinna.
Till kvinna. Mm. Men till kvinna så finns det kvar. Det är mycket lättare för då är det sparat i den skälk som har försörjt toppen av penis, alltså ollonet, med blod, och det har också kommit urin den vägen. Så där är det bara att vika in det. Eller, nu, du vet, jag är inte kirurg så jag vet ju inte men exakt. Men där använder man de strukturerna. Men när man opererar någon till man så kan man inte använda några strukturer från urinrör eller klitoris, för de är för små. Och respektive för kort urinrör.
För att summera det här avsnittet om behandling, hormoner och det operativa. Är det någonting mer du vill tillägga där? För att, någonting som är viktigt?
Precis som alla andra tillstånd i sjukvården så är det väldigt långa väntetider ofta. Och jag vet inte exakt hur den ser ut just idag, men det har legat runt 1 år. Och det betyder att de här personerna får vänta då ännu mer efter utredning, insättande av hormonbehandling. Och det är först vid 18 år som vi kan skriva de här intygen till Socialstyrelsens rättsliga råd som krävs för att personen ska få byta juridiskt kön. Och det krävs också för att få genomföra den här typen av underlivskirurgi som vi pratar om. Och då kanske det tar, om vi direkt efter 18-årsdagen skriver, skickar till Socialstyrelsen, tar det 1/2 år upp till 1 år och sen ytterligare 1 år för att få tillgång till kirurgi, då är personen ofta uppåt 20. Så det är väldigt svåra situationer för patienterna och långa väntetider och långdragna utredningar. Och med rätta blir de också ofta väldigt frustrerade av det. Medan vi försöker betona vikten av att det får ta sin tid så att vi är helt säkra den dagen vi vidtar de här drastiska, eller vad man ska kalla dem för, åtgärderna.
På vilka ställen i Sverige jobbar ni med könsdysfori då?
Numera finns det mottagningar för barn anknutna till alla universitetsorter. Förut fanns det bara för vuxna och det var de enda i Sverige som utredde. Men sen ett par, 3-4 år tillbaka så finns det på flera ställen i Sverige. Och det är jättebra, tycker jag, och viktigt att det finns tillgång till vård på närmare håll. Det ena skälet. Och det andra är att det inte är en mottagning som ska ha patent på lösningen. För då blir personerna väldigt utlämnade till oss. Och man är redan så maktlös. Man är maktlös som barn. Man är maktlös när man är patient. Man är väldigt maktlös om man är ett barn med könsdysfori, såklart. Så ju fler som kan det här, desto bättre. Om man träffar tillräckligt många patienter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men finns det någon forskning då kring de biologiska eller genetiska orsakerna till att personer upplever könsdysfori?
Ja, det är flera som har försökt ta reda på orsaken till det här genom åren. Men man kan sammanfatta det med att de flesta studier finns, alla har inte gått att reproducera. Att har man hittat någon genetisk variation så har den aldrig visat sig finnas i andra personer med det här tillståndet. Och inte heller kromosomförändringar så som en extra X-kromosom eller för lite av en X-kromosom. Utan hittills så famlar vi bara efter svaren på frågan vad det här kan tänkas bero på. Det är inte jättelätt att designa en studie heller. Därför att om vi tar som exempel hypotesen att det beror på hormonstörande ämnen i miljön. Vilket vissa tror, vilket vissa inte alls, andra inte alls tror. Så ska man då ta ett blodprov till exempel och se hur många substanser av den här, hur mycket av den här farliga substansen har den här personen i sig och jämföra det med någon annan. Dels är det väldigt låga nivåer man får fram i den typen av prover och jättesvårt att dra några slutsatser. Så även om man väldigt gärna skulle vilja göra den typen av studier så det är svårt. Så jag vet inte riktigt hur fältet ska gå framåt när det gäller att öka kunskapen om orsakerna. Mm. Det tror jag ingen vet.
Nej. Men det går inte att hitta någon att det finns en, liksom en rent genetisk variation hos människor som upplever könsdysfori. Nej.
Och jag tror att det också beror på att det på ett sätt är kanske mer komplext än vad vi har trott förut. Å andra sidan så finns det de här ultra tidiga debuten, barn vid 2-3 års ålder, där det är så uppenbart att det här är egentligen en flicka, ser ut som en flicka, beter sig som en flicka, säger är flicka men har snopp. Och när det gäller de personerna skulle jag vilja lägga till att det känns väldigt svårt att tänka sig att den här personen som är flicka ska gå runt med snopp hela uppväxten. Men det finns ingen möjlighet att operera tidigare än 18 år idag. De är ju få, men det är ändå ömmar verkligen för dem. Därför att det är så många saker de inte kommer kunna göra under uppväxten. Dating och mating och hångla och ha sex som är otroligt viktiga aspekter av utveckling under de åren.
Hur är det liksom generellt med den psykiska hälsan eller ohälsan bland människor med könsdysfori?
Jag vill säga att det är en viss grupp, alltså det finns verkligen olika varianter. Överlag är förekomst av ångest och depression mycket högre än hos andra. Och autismspektrumtillstånd, nämnde jag också, är mycket högre. I vissa studier upp till 25%. Men vårt intryck kliniskt på de här olika ställena i världen där vi samarbetar en del är att det är mycket, mycket mer. Kanske hälften. Kanske minst hälften.
Mm.
Sen brukar man prata om den höga självmordsrisken för de här patienterna. Och ett tag sa man till och med att inte hjälpa, då heter det transsexuella personerna, är att riskera att personen tar livet av sig. Att det var 100% mortalitet utan behandling. Men det är klart att det inte är. Det är inte alla tar livet av sig om de inte får behandling. Men det är väl ett ganska drastiskt sätt att få folk förstå vilket lidande det här är. För det är verkligen, man kan inte nog understryka det, att det är ett stort lidande för de här personerna. Gå runt och känna sig fel hela tiden. Det skorrar och skaver. Någon kallar en han fast man känner sig som hon. Det är jättepåfrestande. Det är som att vara ifrågasatt på djupet av ens identitet.
Finns det några undersökningar kring de här patienternas nöjdhet efter fullständig behandling? Eller har man liksom, hur mycket uppföljningar gör man?
Det pågår jättemycket uppföljningsstudier. Hur patienten upplever vården, nöjd med utredning och behandling. Men de är på gång i Sverige och har inte sammanställts ännu.
Det kom någon film för ett par år sedan som handlar om två transmän som berättade om liksom att de hade ångrat sig och ja, en hade till och med gjort operativa ingrepp tillbaks. Uppenbarligen hände det någon gång, men vill du berätta lite mer om det?
Ja, Cecilia Deine har gjort uppföljningsstudier. Hon är psykiater med inriktning könsdysfori här i Stockholm och skrev sin doktorsavhandling om det här, uppföljningsstudier framförallt. Och det är ju en väldigt liten andel som ångrar sig och byter tillbaka. Och nu, jag häftar till mig att det var 600-700 som hade bytt och 15, om jag minns rätt, som hade ångrat sig. Jag kan inte säga om det är mer sannolikt idag att man Att man ångrar sig eller inte, på ett sätt så kan man tycka att risken borde vara mindre eftersom vi gör så noga utredningar och lärt oss mer genom åren också. Men å andra sidan så tycker vi att det är nog fler som är lite mer diffusa än förut. Där det inte är lika klockrena fall och där vi på barn- och ungdomssidan gärna skjuter upp de svåra besluten till de har blivit 18. Mm. Det är någonting som kan hjälpa oss i vårt beslutsfattande men som inte hjälper Cecilia som sitter på andra sidan Solanbron.
Just det. Mm. Men har ni inom vården rätt att neka en patient efter att hen har fyllt 18? Att genomföra hormon- och operativ behandling?
Nej, sjukvård har inte rätt att neka någon en behandling för något som existerar. Och det här existerar ju. Men däremot, om man efter en utredning kommer fram till att det är att det här inte kommer bli bra, så gör man ju väldigt mycket för att försöka få en bättre allians med patienten, bättre kontakt eller motivera det.
Ja. Men nu tänker jag bara för att om någon hävdar att de har leversvikt och vill liksom ha behandling för det, men när sjukvården konstaterar att du har inte leversvikt, då är det ju ändå sjukvårdens ord som gäller.
Men det är skillnad där, just av den anledningen att det går inte att överpröva en persons uppfattning om sig själv, sin könsidentitet. Mm. Även om jag känner mig förvissad just nu om att Fritte Fritzson är man, så om du säger till mig att du är kvinna och känner dig som kvinna, alltid känt dig som kvinna och vill genomgå alla de här behandlingarna, hormoner och kirurgi för att uppfattas som kvinna, även av andra, inte bara av dig själv, så har du dels rätt att göra det, och dels har jag ingen rätt att säga att du har fel, för vad vet jag. Och det är det som är så annorlunda det här området jämfört med leversviktsområdet då, till exempel.
Mm. En fråga som har väckt mycket uppmärksamhet, det är ju att personer som genomgått operationer tidigare i alla fall har måste sterilisera sig. Nu är det borttaget, men vad tänkte man kring det här innan egentligen?
Då tänkte man nog att eftersom i princip alla då genomgick kirurgi, det är en ganska viktig skillnad jämfört med idag. Idag väljer man själv. Alla behöver inte alls genomgå kirurgi. Och majoriteten av de transmännen gör inte det heller. Just eftersom det är så svårt att få en fungerande penis.
Mm. Och det innebär också att man kan ha kvar sin reproduktiva funktion då?
Just det. Man kan ha kvar sin reproduktiva funktion och det har man rätt att ta idag även om man opererar sig. Men då opererades alla för man tyckte att man inte var trovärdig om man inte ville genomgå kirurgi.
Mm.
Och i och med operationen så tog man bort testiklar respektive äggstockar.
Men hur påverkas alltså hela den reproduktiva cykeln med ägglossning och sådär om man behandlas med testosteron?
Det påverkar förstås där och då under behandlingen, men man kan när som helst avsluta testosteronbehandling eller göra en paus i den. Och det är också vad allt fler transmän väljer att göra idag.
Mm.
Så om man tänker sig en transman, om jag använder det begreppet, så har han kvar sin livmoder och äggstockar.
Mm.
För han har inte gjort någon underlivskirurgi. Och då kan han, som vilken annan med kvinnliga inre genitalia, bli gravid och bära barn och föda barn. Och det har minst ett tiotal män med könsdysfori då gjort i Sverige. Jag vet inte precis i dagsläget, men och det var den första var en man i USA som gjorde det.
Mm.
Och nu är det något som vi istället uppmuntrar i sjukvården. Vi uppmuntrar att de här personerna ska spara sina reproduktiva organ eller frysa ner spermier eller ägg.
Mm. Jag läste Alexa Lundbergs bok Bögtjejen som handlar om hennes resa från man till kvinna. Och när hon beskriver liksom, när hon får hjälp av en logoped med sin röst så att hon ska tala mer kvinnligt och en massa andra grejer också som handlar om hennes utveckling, så det känns på ett sätt lite så här könsstereotypt. Är det så att man gärna vill bli så här traditionellt kvinnliga som möjligt, eller handlar det mer om samhällets förväntningar på att man måste vara antingen eller för att det ska vara okej?
Okay? Det finns förstås alla varianter. För vissa, om man tänker då transkvinnor, så är det jätteviktigt att uppfattas som kvinna om man vill vara så feminin som möjligt och använda gester eller tonfall, vad man nu kan tänka sig är kvinnligt. Det är en extremt komplicerad fråga, bara det. Vad är kvinnligt, vad är manligt? Så en del vill ha hjälp med det. En del vill ha den här hjälpen av logopeden som Alexa fick, men tyckte det blev könsstereotyp. Och det är klart att det blir det ju, för man har utgångsläget att nu vill väl du vara så mycket kvinna som möjligt och inte framstå som en bögtjej. Eller, ja, och så kommer alla med sina olika önskemål. Men logopederna kan så mycket om den här patientgruppen och har jobbat så länge med det, så att de har mycket annat att erbjuda också än ren röstträning.
Mm.
Sen har det förändrats otroligt snabbt också det här om man behöver vara könsstereotyp eller inte. Och att det tidigare var så att man bedömdes vara mer trovärdig om man var könsstereotyp. Och vi kan inte lägga sådana värderingar. Folk måste få vara som de är. Någon vill vara bögtjejen eller någon vill vara något annat. Det är bara så fel av oss att ha synpunkter. Men det går ju också så fort så att vi ibland inte hänger med. Till exempel den här terminologin som är så viktig att använda sig av och säga rätt. Då ibland kan jag säga att jag gör verkligen mitt bästa för att säga rätt nu, men jag kommer nog slinta och göra fel någon gång. Det är inte för att jag inte tror på dig, utan för att det är ibland svårt även för mig som jobbar med det här att vänja mig vid det och det.
Men om man vill läsa mer om det här eller få mer information, var vänder man sig då?
RFSL har väldigt bra beskrivet på sin hemsida som heter transformering.se.
Den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Mm, det är en rolig fråga det där som du har. Förfalskad konst. Hur kommer man på tanken att ett konstverk är förfalskat? När börjar den tanken gro? Vad vidtar man för åtgärder då? Skrapar man lager på lager eller kallar man in konstexperter, Da Vinci i den här Mona Lisa eller inte?
Ja. Förfalskad konst, det låter som ett superspännande ämne.
Kan du inte göra det?
Ja. Louise Frisén, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack så mycket.
Louise Frisén om könsdysfori och könsbekräftande behandling. Och vill du läsa mer om ämnet så kan jag liksom Louise rekommendera transformering.se. Vi som gör Allt velat veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.